Att bli nekad tillträde till restauranger, kaféer och andra platser är någonting som många ledarhundsförare varit med om. Men hur utbrett är problemet? För första gången har vi konkreta siffror. Finn Hellman, som själv är ledarhundsförare, har i sin masteruppsats i sociologi gjort en unik studie om diskriminering och hatbrott mot ledarhundsförare med titeln Hindrad, om negativt bemötande av assistans- och ledarhundsförare. Isabelle Ulfsdotter har träffat honom.
Hej,
jag hörde nog några klor som kom.
Ja,
ja, vem var det som kom?
Sitt.
Ja, den som kom.
Ja, här är vi välkomna alltså.
Ja, ja, ja.
Härligt.
Annars hade det ju varit lite effektfullt att bli avvisade i samband med intervjun.
Precis. Nu sitter jag här tillsammans med Finn Hellman på ett café här i Göteborg där vi faktiskt blev insläppta med ledarhundar och allt. Men det är ju tyvärr inget som man kan räkna med. Och Finn, du har skrivit en masteruppsats om bemötande av personer som använder ledar- och assistanshund.
Det stämmer. Jag blev klar i november och jag har ju hållit på med den ett par år, så det var väldigt skönt att äntligen få det klart.
Grattis får vi säga.
Tack.
För de som inte har läst uppsatsen, vill du berätta lite kort om resultatet, vad du kom fram till?
Ja, alltså det är ju en del av uppsatsen som är väldigt sifferbemängd kan man säga, som bygger på en telefonenkät som riktade sig till alla landets ledarhundsförare och även till ett par, närmare 30 assistanshundförare fick också vara med i en liknande enkät. Där finns det mycket siffror och de resultaten är relativt enkla att prata om. Sen finns det en kvalitativ del av uppsatsen där jag har gruppintervjuat 25 assistans- och ledarhundsförare och även fått dagboksanteckningar från 12 assistans- och ledarhundsförare som skrev dagbok under 5 månader. Och där är ju så att säga, det är ju också resultat där folk berättar om vad de har varit med om och hur de känner och hur de tänker. Men det kan man ju inte generalisera på samma sätt. Men det jag har funnit är väl kanske i en del stycken inte jätteöverraskande för människor som använder ledarhund. Utan kanske mer som en bekräftelse på det som vi redan visste. Det är ju ofta så med en hel del forskning att mycket har man ju kanske på känn innan, men nu går det ju att säga med säkerhet att vi vet. Och det man kan säga med säkerhet då, det är ju, det var väldigt hög svarsfrekvens på den här telefonenkäten. Det var ju 67,5%, så det är ju mer än 2/3 av alla landets ledarhundsförare som svarade på den. Och det är en totalundersökning, så att, det gör ju att det finns ingen risk för olika mätfel och så som det kan göra i en del andra typer av undersökningar. Så det här gör ju då att man kan med säkerhet veta att till exempel hälften av alla landets ledarhundsförare har varit med om att inte bli insläppta på olika ställen. Ett annat resultat, det kanske däremot överraskade mig, det är ju att 24%, alltså nästan en fjärdedel, har varit med om någonting som man skulle kunna kalla för hatbrott. Där blev jag själv förvånad, för att det trodde jag nog inte att det var så vanligt och att det var så hemska saker som vissa har råkat ut för. Förvånade mig nog också.
Vad är det folk har varit med om? Vill du ta något exempel?
Det kan vara att någon har spottat på hunden eller att det har slängts sten eller smällare mot ekipaget. Det kan vara att hunden har blivit sparkad eller att någon hotar med att sparka hunden. Folk har blivit hotade med att jag ska döda både dig och hunden och sådana saker. Så det är ju väldigt allvarliga saker.
Och det här är någonting som nästan 25% av oss ledarhundsförare har varit med om alltså?
Ja, förmodligen är det ju fler, för att det finns ju en tredjedel som inte har svarat, en knapp tredjedel som inte har svarat på undersökningen, och i den kan det säkert finnas de som har råkat ut för det här också. Så att, men av de som har svarat, det är 24% som har varit med om det här.
Vad skulle du säga är det allra vanligaste problemet eller så där som man stöter på som ledarhundsförare?
Det är svårt att säga vad som är vanligast, men uppenbarligen så har ju väldigt många då, hälften, varit med om det här med att inte bli insläppt på ett fysiskt ställe. Och det som man ju också är med om som ledarhundsförare, eller i alla fall 40% lämnar ju hunden hemma då och då för att inte råka ut för ett negativt bemötande. Och likaså så är det ju 37% som stannar hemma helt och hållet och avstår från olika aktiviteter tillsammans med sin hund då. För att man tänker att nej, men det är ingen idé att gå dit, jag kommer inte bli insläppt, eller man vill undvika annat otrevligt bemötande. Och de här icke-händelserna så att säga, de är ju svåra att hantera, för att det går ju inte att anmäla dem till diskrimineringsombudsmannen. Jag stannade hemma för att jag var orolig för att inte bli insläppt, det går ju inte att anmäla det. Och det går ju knappast heller att kontakta någon tidning och be dem skriva en artikel om det. Så de här icke-händelserna är jag väldigt nöjd med att jag har lyckats fånga i siffror. Och det är ju också väldigt vanligt. Så det tillsammans med att folk blir konkret utestängda skulle jag säga är de vanligaste problemen. Sen går ju väldigt många omkring med en stress och en oro som ju naturligtvis tär på en. Så det är ju också någonting som är vanligt i vardagen.
Men jag tänker, blir inte det här en konstig paradox, att vi får ledarhundarna som ett statligt finansierat hjälpmedel, och sen är det här hjälp, på grund av att man inte blir insläppt med sitt hjälpmedel eller är rädd för att inte bli det, så avstår man från att ta sig ut på aktiviteter. Blir inte det en jättemärklig krock?
Jo, det är ju det som från början har intresserat mig. Så att jag skriver ju det i bakgrunden till uppsatsen, att Sverige har ju på olika sätt visat att man tar det här med diskriminering på allvar. Bland annat genom sin egna lagstiftning. Både 2003 och 2015 så har man ju lagstiftat om, 2015 så var det ju att otillgänglighet också ska kunna klassas som diskriminering. Och vi har också ratificerat en FN-konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Så på olika sätt så visar vi, och som du sa i frågan, det betalas ju till och med skattemedel, den här dyra hjälpmedlet. I alla fall när det gäller ledarhundar. Assistanshundarna är ju inte skattefinansierade. Men så jag håller med. Det är ju jättekonstigt att det sen inte finns möjlighet att använda det här fantastiska hjälpmedlet fullt ut som det är tänkt. Och det är därför det är så viktigt också att visa på de här problemen och att göra det konkret och i siffror. För att tidigare har vi ju inte kunnat det på samma sätt. Då har det ju blivit sån här anekdotisk bevisföring där man har kanske berättat vad man har själv varit med om eller vad andra har varit med om. Och en vanlig fråga har ju varit då, ja, men hur ofta händer det? Hur många har drabbats? Och det har vi ju inte riktigt kunnat svara på förut, men det går ju nu.
Vad tror du skillnaden blir nu när det finns siffror?
Svårt att veta, men det blir ju mer konkret. Det blir inte så diffust. Så det borde kunna underlätta både för Synskadades Riksförbund i SRFs intressepolitiska arbete, och det borde kunna underlätta för andra organisationer som jobbar med ledarhundsfrågor. Att helt enkelt ganska snabbt och enkelt ge en mångfacetterad bild av hur omfattande problemet är. Det gör ju också att man kan jämföra med andra länder på ett annat sätt. Men jag tror att det faktiskt kommer att hjälpa frågan framåt. Sen precis hur mycket är ju svårt att veta. Det beror ju på många andra saker också.
Ja, den här uppsatsen ligger ju lite rätt i tiden kan man säga, eftersom diskrimineringsombudsmannen faktiskt har börjat ta upp de här fallen på ett helt annat sätt.
Jo, den, ja, jag kan ju inte ta åt mig äran tyvärr, för uppsatsen kom väl, tror jag, strax efter att DO hade lanserat sina olika informationsfilmer och sådär. Men den kommer ju definitivt att vara till stor hjälp i det fortsatta arbetet från DOs sida och från alla andras sida som vill jobba med de här frågorna. Så att det borde ju kunna innebära att DO kanske får ett förlängt informationsuppdrag eller förnyat. Det kan man ju hoppas på, och det kanske även är något som olika organisationer kan driva som krav nu när vi har fått en heltäckande bild av hur det faktiskt ser ut.
Du har ju varit aktiv i European Guide Dog Federation och har jobbat lite internationellt med de här frågorna. Vad har du fått för reaktioner internationellt och från personer från andra länder när du berättar om att de här problemen finns i Sverige och hur det ser ut?
Jag har ju inte, uppsatsen är ju skriven på, nu ska vi säga rätt här, uppsatsen är skriven på svenska, men det finns en liten kort sammanfattning på engelska i början av uppsatsen. Så jag har inte kunnat visa den för någon än internationellt, även om jag överväger att försöka översätta den till engelska för att just kunna delge andra utomlands. Men när jag har berättat om Sverige, och vi har även fått besök från utlandet av en del ledarhundsförare, ja, men de tror ju inte att det är sant. Sverige, detta progressiva land, det trodde vi inte liksom. De är jätteförvånade, för att fortfarande är ju Sverigebilden runt om i världen väldigt positiv, och man tror att vi har kommit väldigt långt här med mänskliga rättigheter i allmänhet och kanske med funktionshinderfrågor i synnerhet. Så då blir de väldigt förbluffade när de får klart för sig att det är inte så. Man behöver ju inte åka så långt. Det räcker med att åka till Norge eller Finland, så tycker de att det är jättekonstigt eftersom det ser annorlunda ut där.
Ja, i Norge finns det väl en antidiskrimineringslagstiftning. Jag vet inte hur det ligger till i Finland.
Jo, men det gör det. Både i Finland och Norge, och det har funnits ett bra tag. Och de är ju också fler ledarhundsförare än vad vi är. Vilket säkert påverkar hur det är. Så vi är ju det land i Norden som proportionellt sett har minst antal ledarhundsförare, ledarhundsekipage. Och det är klart att när man är så få så blir det ju uppståndelse och oj, hur gör vi nu, och det här har vi aldrig varit med om förut, reaktioner på ett annat sätt än om man är dubbelt så många. Om vi skulle vara så många som de är i Norge proportionellt sett, då skulle vi vara 500 ekipage i Sverige, och det är ju en jätteskillnad. Det skulle ju öka vår synlighet något enormt.
Tror du att det är främst det som ligger bakom att det har blivit så här krångligt att använda ledarhund i Sverige, eller tror du att det också finns någon annan förklaring?
Det där är ju det som jag egentligen inte riktigt kan svara på i uppsatsen, utan jag presenterar ju kanske tänkbara förklaringar. Men för att verkligen få svar så måste man ju undersöka det mycket noggrannare, och det är ens frågan om det går att få ett fullständigt svar på det, men jag tror att det har med lite allt möjligt att göra. Vi har varit få under en väldigt lång tid. Det har redan på 80-talet så började ju allmänna hundförbud införas, och Astma- och Allergiförbundet lyckades väcka opinion för hundförbud på en rad samhällsområden. Och det här har Bo Hennestrand skrivit mycket intressant om i sin doktorsavhandling som kom 1995. Jag tror att den heter Samhället, människan och ledarhunden. Eller om det var i en annan ordning, men ungefär så. Bo Hennestrand. Och han beskriver just hur Astma- och Allergiförbundet får större inflytande i samhället på 80-talet, och hur det blir svårare att resa med SJ-tågen till exempel. Och han gör ju en undersökning av hur det såg ut i Uppsala 1990, och där var det väldigt många restauranger som inte ville släppa in ledarhundsförare. Och det tycker jag också slår hål på en myt, för ibland hör man att det bara har blivit värre. Det var inte så här förut, det var mycket bättre förr. Det kan det säkert ha varit på vissa platser och vissa perioder. Men i alla fall 1990 i Uppsala så verkar det inte ha varit särskilt enkelt att gå ut på restaurang med ledarhund.
Vad är nästa steg nu då? Hur gör vi för att åstadkomma en förändring?
Jag hoppas ju mycket på att SRF ska använda sig av de här siffrorna som finns, och även Sveriges ledarhundsförare, SLHF och andra som jobbar mot diskriminering och så. Att nu har jag tagit fram det här materialet, och det är fritt för alla att använda så länge man citerar eller refererar till uppsatsen och så vidare. Så det är ju, det tillhör ju alla kan man säga. Det är det som är så fantastiskt med saker som tas fram på universiteten, att det kan vi alla ha glädje av. Så jag hoppas verkligen att uppsatsen tas i anspråk och att man tar mig i anspråk. Jag föreläser gärna om de här frågorna och om det kan bidra på något sätt. Men sen måste vi ju också fundera på vad är vårt nästa... Ja, hur kan man... För det som bland annat har visat sig tycker jag, det är ju hur efter Sverige är när det gäller det här med hatbrott som jag var inne på tidigare. Det hade ju varit intressant att se om 24% av synskadade utan ledarhund utsätts för hat, hot och våld på samma sätt som ledarhundsförare. Det är möjligt att det är värre. Eller så är det bättre.
Din ledarhund ligger ju här bredvid på golvet. Hon kommer ju pensioneras här ganska snart. Har du liksom haft tankar på att inte skaffa någon mer ledarhund just på grund av att du riskerar att inte bli insläppt och liksom få hantera de här sakerna dagligen? Eller är det fortfarande värt det?
Jag tycker att det absolut fortfarande är värt det. Och min tanke har ju hela tiden varit, det här är min andra ledarhund, så att jag stod ju inför ett sånt beslut även för 10 år sedan ungefär. Men jag har hela tiden tänkt att nej, det ska bli lättare att använda ledarhund. Det har varit min utgångspunkt, att det är knepigt i vissa situationer. Men det är ju absolut väldigt fantastiskt i väldigt många andra situationer och har ju underlättat mitt liv något enormt. Jag har ju sökt jobb på olika ställen i landet och flyttat runt och haft mig, och det hade jag nog aldrig gjort om jag inte haft ledarhund. Så nej, det har inte varit ett alternativ för mig, men jag vet ju faktiskt andra som har avstått från att skaffa ny ledarhund av de här skälen. Jag vet en person som bodde utomlands och hade ledarhund där, och när hon kom till Sverige så blev det så jobbigt med ledarhund att hon valde att till slut inte ha det. Och hon har fortfarande inte det. Så det finns exempel på folk som har resonerat så. Men jag vill tänka positivt, och vi ser ju också att det kanske går åt rätt håll nu. Vi ska absolut inte tro att vi är färdiga och framme. Men det rör på sig, och det är ju underbart att få känna det. Det är en sån fantastisk känsla tycker jag, när man har varit med och jobbat för någonting länge. När man börjar märka att nu rör det på sig åt rätt håll dessutom.
Mm. Om man är sugen på att läsa din uppsats, var kan man hitta den?
Det absolut enklaste, om man har möjlighet, är att googla på titeln. Den heter ju då Hindrad om negativt bemötande av assistans- och ledarhundsförare. Då lär man hitta den utan problem. Den ligger i ett textarkiv på Göteborgs universitet, och det här arkivet heter Gupea. Och där kan man ladda ner uppsatsen. Är man punktskriftsläsare så kan man beställa den gratis från MTMs, från Myndigheten för tillgängliga medier helt enkelt. punktskrift@mtm.se är e-postadressen.
Tack så mycket för att du ville vara med i Synpodden.
Tackar.